Så ska vi höra årets bästa taltidningsreportage igen. Som traditionen bjuder har vi vid varje årsskifte med inslaget som vann guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage. Och det var ju ett från Skånes taltidning som vann en enig jurys gillande, vilket vi berättade om då. Nu bjuder vi på reportaget igen. Håll till godo!
Och i veckan börjar alltså EM i parafri idrott i Berlin. Och en synskadad skåning är med, Nathalie Nilsson från Osby. Redan som tonåring tog hon VM-medaljer i mängd och hon var med i Paralympics för att sen lägga av sin lovande idrottskarriär. Fast här om året blev suget för stort och hon gjorde comeback. För att springa och hoppa är något Nathalie älskar. Och också något som hjälpt henne överleva några riktigt tuffa utmaningar. Och nu står hon inför sitt sista stora mästerskap.
Ja, det känns fantastiskt roligt att få vara med på en stor arena igen och få representera Sverige. Jätteroligt. Att träningen har gjort underverk och att de tror på en, att man får bevisa vad man går för.
Den som har lyssnat länge på Skånes taltidning kommer ju kanske ihåg att du tävlade mycket i friidrott för en 10-15 år sedan. Junior-VM-guld tog du 2005 om jag minns rätt.
Stämmer.
Och så vann du VM-guld i friidrottens femkamp 2007. Du var med i Skånes taltidning och jublade. Och så var du med också i Paralympics i Peking. Och tävlade där med något mindre framgång.
Mm, precis.
Sen blev det tyst om dig.
Ja.
Du la av friidrotten.
Ja, det var väl lite så. Jag var mycket skadad och motivationen försvann. Och jag tror att som 19-åring kanske det blev lite väl mycket. Det var så mycket uppståndelse kring det. Och lilla Nathalie från Osby, liksom, det satt 91 000 på läktaren. Och det var ju jättemäktigt, självklart. Men sen därefter så det blev väl helt enkelt bara så. Men sen när åren gick, sen när jag försökte bli hel igen, så kände jag att nej, men det här stämmer ju inte. Jag vill ju inte sluta på det här sättet, utan jag vill ju verkligen tillbaka starkare än någonsin, att kunna slå mina gamla tider från 2005-perioden med Colorado Springs, mina 5 VM-guld och som du sa tidigare i São Paulo i Brasilien med mitt femkamps-VM-guld. Så jag kände nej, jag vill tillbaka, och det gjorde jag, och det ångrar jag inte en sekund.
Vi sitter på er, din och maken Jonas, ni gifte er för bara några veckor sedan,
ja.
Er uteplats,
ja.
Född och uppvuxen i Osby. Alltid Osby för din del.
Ja, alltid i Osby. OSB i Osby brukar jag säga. Ja. Det är min OSB. Jo, jag är från Osby från början. Så att här känner jag ju till allting och sådär. Gått i skola här och sprungit i skogar och gjort allt möjligt. Mm.
Att göra comeback i friidrott, det är ju väl inte det lättaste. Det kräver jättemycket träning för att hålla sig på topp, och att komma tillbaka om man har lagt av måste ju rimligen kräva ännu mer jobb. Hur tufft eller hur lätt har det varit?
Alltså, ja, det är klart det har varit tufft, men jag tror att tänker man positivt hela tiden och man verkligen vill och man är beredd att kämpa för det, så kan allting gå. Precis som alla olika funktionshinder, att ingenting är omöjligt utan allting går om man verkligen vill. Så att det var inget tvivel för mig, utan när jag inte tänkte så mycket på det, jag hade bara tanken att jag ska må bra, liksom, jag mår bra och med mina idrott och så att då blev det bara bra, utan jag kunde ju göra bättre tider när jag inte hade kanske pressen på mig, utan jag fortsatte ju träna efter de här åren, jag kunde liksom klocka mig, jag gjorde för att det skulle bli kul igen. Man måste hitta en kod till att det blir roligt. Men det är klart att det har varit tufft, absolut. Det är många gånger man har gråtit och inte trott på sig själv, att klarar jag verkligen det här igen. Men det går. Och det är jag glad för att jag tog steget.
Mm. Vilken nivå är du på idag jämfört med då, skulle du vilja säga?
Alltså jag känner ju som innan, jag har ju aldrig kunnat slå fullt seende när jag tävlar här i Sverige. Men nu så är man ju verkligen och tampas med dem som kan. Jag är ju ibland 14 år äldre än vissa. Nu är jag ju 29 år gammal. Och jag menar, det tycker jag är jätteroligt. Och just att jag skulle slå mina gamla tider från 05, det har jag ju gjort i varenda gren. Och satt svenska rekord fortfarande. Och det är ju extra roligt verkligen när man får tävla mot fullt seende då, att man, man kan liksom grattis liksom, och ser du inte? Nej, så, men jag tänker inte på det själv, utan jag gör ju bara min grej. Så det, det är fantastiskt kul. Mm.
Ett stående inslag i den här serien med Månadens ansikten är att intervjupersonen får beskriva sitt eget utseende. Mm. Ja, hur ser det ut?
Ja, jag är blondintjej. 1,68 lång. Blågröna ögon, kan man säga.
Nästan karikatyrsvensk skulle jag vilja säga.
Ja, ja,
det var inte svårt att gissa vilket land du kommer ifrån när du tävlar.
Nej.
Sitter i en blågul landslagströja.
Ja, jag gör det dagen till ära, tänkte jag det.
Och så har du en tatuering på din höger överarm, ser jag också.
Det har jag.
Kan du beskriva det?
Det är en tatuering jag ville ju faktiskt tatuera OS-loggan eftersom jag varit med om ett Paralympics. Så det är det från OS-loggan då från Peking. Så då är det en, det ska likna en gubbe som springer, och så är det OS-ringarna under och så står det Beijing 2008. Mm. Ja, ja.
Synen var du inne på, ja. Hur mycket ser du?
Ungefär 3% syn har jag, så det är ju nedklassat som alltså ledsyn då. Så att jag ser ju inte dina ögon härifrån, fast du sitter liksom en halv meter ifrån mig. Så att det är lite svårt ibland beroende på hur trött man är i ögonen när man har jobbat eller hur vädret är eller sådär. Det är ju olika från dag till dag, men ledsyn är det. Mm.
Stargardt, har du sagt att du har?
Ja.
Vad är det för något?
Det är ju en näthinnesjukdom som är på gula fläcken. Och det är ju centralseendet, och det är ju öar som är, man ska kalla döda. De finns liksom inte, och det gör ju att det är svårt att se, som man kallar det för en suddig fläck som är i mitten hela tiden. Så min syn är ju bättre på sidorna. Sjukdomen gör att man inte blir blind, men det kan försämras på längre sikt då. Och det har ju gjort för mig, för jag hade ju nog 4% syn när jag fick reda på det. Och nu är jag nere i 3 ungefär. Det är så svårt att sätta procent, men ungefär där. Men så att det är lite tufft ibland, men man är ju väl medveten om det eftersom man är född med den här sjukdomen, så att.
Och man upptäcker den ofta efter ett visst tag, efter ett visst antal år.
Mm.
Och det där var någonting som skapade problem för dig med skolgång och liknande.
Ja, det stämmer. Jag visste ju inte att jag var synskadad, men jag kände ju att någonting inte stämde. Jag satt ju väldigt nära tvn och mina föräldrar såg ju att det var något som är fel. Sen har ju min faster också en synskada. Så hon var ju dagisfröken på mig på förskolan. Så hon såg ju att något inte stämde. Men det var ju ingen som kunde tro att jag skulle ha en sån synskada som henne. Eftersom allting stämde ju annars, och jag behövde ju glasögon som alla andra får ibland. Men det hjälpte ju inte, och du vet, när man har sitt funktionshinder och man är född med det, så blir det ju att man ska vara som alla andra, så som jag ser alla andra också. Men jag märkte ju det väldigt tydligt när jag skulle skriva någonting från tavlan som läraren hade gjort. Då blev det ju alltid fel. Mm. Där de frågesatte, och jag såg att mina kompisar gjorde ju bara rätt hela tiden och jag gjorde ju bara fel. Eller fel, men det var ju ändå liksom, det var, jag kommer ihåg speciellt mitt namn då, jag trodde ju att man skrev sitt namn från höger.
Mm.
Men man skriver sitt namn från vänster. Så att där var ju problemet redan där, liksom, att jag kunde ju inte se rätt på bokstäver eller någonting. Men, och jag blev remitterad till alla olika ögonläkare, och de kunde inte se. Jag vet, jag hade en professor i Kristianstad med, och han sa, jag vet inte vad jag ska göra med Nathalie. Det ser normalt ut, men det är något som är fel. Hon kan ju inte se på första raden på bokstavstavlan ens. Och då misstänkte de att jag hade en hjärntumör. Och på det där då så var jag ju väldigt svår tid i skolan, eftersom jag var ju annorlunda och tog längre tid på mig. Så jag blev ju tyvärr mobbad i skolan. Det kunde ju vara att de sprang och gömde sig för mig bakom huskvarteren. Jag fick inte vara med. Jag är dum i huvudet. Jag kunde inte vara med. Det fick jag höra ofta. Och jag blev ju tagen till en lokal där de skulle göra utredningar på mig som 6 år gammal. Utan mina föräldrars tillåtelse. Där de skulle göra psykologutredning på mig. Och då klassade hon mig väldigt tidigt att du är utvecklingsstörd, du kan ju inte. Alltså din utvecklingskurva ligger så långt bak än vad du ska ligga på i din ålder. Så att då ringde de hem till mina föräldrar och sa typ att jag är utvecklingsstörd, de kommer ha problem med mig längre fram och att jag inte kan vissa saker, jag får gå i specialklass och sådana grejer. Och det var ju fruktansvärt som en förälder att höra det. Sen längre fram så blev jag ju skickad till en professor som heter Sten Andreasson. Nu har vi samma efternamn i Lund då. Och där konstaterades ju då att jag är synskadad då, att jag har Stargards sjukdom. Och då var det direkt liksom, vad är det jag inte kan göra? Ja, men du kan inte ta körkort, Nathalie, och det är knappt jag vill att du ska cykla, och du kan inte ta moppekörkort. Nej, men kan jag bli bäst i världen på att springa och hoppa? Och då liksom skrattade han lite sådär med ett leende. Ja, men Nathalie, du får liksom ändå se det till det realistiska, att du ska nu få hjälpmedel och du kommer få ett jättebra liv ändå. Jag ska bli bäst i världen på att hoppa och springa.
Det visste du redan då?
Ja, jag hade den liksom. Jag hade ju sett Kajsa Bergqvist så många gånger på tv. Hon var ju min förebild. Nej, det var så himla coolt när hon hoppade över höjdhoppsribban. Så jag spelade in henne på kassettband och så pausade jag. Och så såg jag ju hur hon gjorde över ribban. Så jag byggde min egen höjdhoppsställning på träsliden. Sen så lånade jag grannens madrass och sen var det bara att börja träna. Sen var jag fast. Mm. Så att, ja, det var jättekul.
Hur gick det med skolan då?
Ja, därefter så fick jag ju reda på att jag var synskadad. Och hon som gjorde utredningen, hon fick faktiskt sparken. För man får ju absolut inte lov att göra så. Men jag gick ju fortfarande kring särskolans mål. Varför det var så, det vet jag inte. Jag var så långt bak och jag vet ju att jag hade problem. Jag hade svårt för matten. Jag hade svårt för att stava. För jag anser att ser man inte på tavlan hur ord stavas och sånt. För jag tror att när man börjar i skolan, då har man som lättast att få ihop orden. Och ser man inte det, då blir det också svårare att förstå. Så jag låg ju som sagt mycket back. Och sen blev det ju att jag fick assistent i skolan. Och jag hade inga kompisar. Men jag hade kompisar, eller jag dög bara när jag var duktig i idrott. För då vann vi ju, den som var snabbast, det var ju jag. För jag slog både killarna och tjejerna i löpning. Men då ville de helt plötsligt, vi ska vara samma lag som Nathalie och sådär. Så då kände jag ju att jag dög. Men sen därefter så var jag som sagt särskolans mål hela tiden. Sen så var jag så pass mobbad så jag började på Montessori-skola i Sibbhult. Och där fick jag jättemycket kompisar och där fick jag verkligen komma fram med min utveckling. Men därefter nådde jag fortfarande inte upp att komma in på ett vanligt gymnasie. Så jag fick börja på ett särskolgymnasie. Och de åren där, jag brydde mig väl inte så mycket, utan det var bara idrotten i mitt huvud. Jag skulle till OS i Peking, jag skulle till Paralympics. Så jag hittade en idrottslärare där som blev lite av min tränare. Så han gjorde så att jag fick ett specialformat program där jag fick idrotta på skoltid helt enkelt. Så vi hade typ 3 timmar om dagen, tror jag vi hade 2-3 timmar. Men så ökade vi upp mina kärnämnen då, på det som jag var bakåt då. Men sen så sa min lärare, när jag väl blev 19 år där, då hade jag ju 1 år kvar. Alltså Nathalie, jag ser ju på dig att du passar ju inte in här, du har aldrig passat in här. Du har ingen utvecklingsstörning, snälla gå och testa dig. Alltså du gör dig själv en tjänst. Och det gjorde jag, och hon som gjorde de här testerna, där brast jag ihop första dagen. För det var ju att hon bara, nej men du behöver göra de här testerna. Men det är ju svårt när man har en synskada att göra det helt korrekt. Men hon sökte hjälp från massa olika, för nu ska det bli rätt. För första gången nu så ska det bli rätt för Nathalie. Och jag kunde inte svara på en enda fråga, jag bara brast ihop. Men för jag trodde att de skulle säga igen att du är utvecklingsstörd, du är dum i huvudet. Men hon sa det, alltså hon satt nästan till och grät veckorna efter när hon fick resultatet. Alltså Nathalie, du skulle kunna bli det du ville. Jag ville ju bli idrottslärare. Jobba med barn och ungdomar. Men hon sa, du ligger ju högt över gränsen var man ska ligga. Du är inte ens nära att ha en utvecklingsstörning, så förstår inte vad de har pratat om. Alltså fattar du vad du går miste om? Och vi var helt chockade liksom. Och det var så skönt att äntligen liksom få slut på allting, att nu tror folk på mig, nu behöver, så jag blir utskriven i särskolan. Men jag tog studenten, jag ville ändå ha mina betyg för att jag ska kunna visa när jag söker jobb sen att jag inte ligger på latsidan under alla åren. Men det var rätt så häftigt att mina gamla lärare trodde ju på mig, så jag fick jobb på Montessori-skola i Sibbhult, och där jobbade jag i 9 år och jobbat med barn och ungdomarna där och olika funktionshinder. Och idag jobbar jag på en förskola och är resurs där och jobba med olika funktionshinder och så. Och det känns jättebra att få liksom revanschen i det här och att folk tror på mig. Så visst, bättre sent än inte, men ja, det är så det är.
Ja, din erfarenheten är ju inte unik, för att det har ju hänt förut att folk har blivit placerade i särskola på fel grund, alltså utan orsak. Mm. Och så har de stämt kommunen och vunnit.
Ja.
Det är inget du har funderat på.
Jo, jag har fått frågan. Men det var precis då att jag skulle till Peking och jag ville inte att det skulle störas utav det. Utan för mig spelar det inte någon roll att få liksom rätten på mig. Alltså, bara jag själv vet var jag står. Det har varit det viktigaste för mig att jag inte har den här stämplen längre. Sen har det väl bara runnit ut lite i sanden också. Och jag har ju varit på Osby kommun här framför allt. Jag har pratat med dem senast 2017 när jag kom hem från Dubai. Att vi måste göra någonting. Jag tycker att vi ska prata i skolor om mobbingfrågor. Jag tycker att vi ska, att alla är vi olika, utvecklas på olika sätt. Och just att det här med idrotten, att man ska ut. Jag vill ju ut i Osby kommun och prata om hur är vi mot varandra? Hur beter sig vuxna mot varandra? Mycket av de här bitarna. Och mobbingfrågor och allt det där. Hur man bemöter olika funktionshinder. Men alltså det händer ju aldrig någonting. Det är lite tråkigt när man blir Osby-ambassadör och sen vill man vara ambassadör utåt och så händer ingenting.
Det blev du för några år sedan. Ja.
Mm, 2007 då när jag kom från Brasilien. Så att man har varit på dem, men jag känner att nej, så länge jag vet var jag själv står så kan jag nöja mig med det. Det är en lång process, absolut. Men, nej, men jag är ändå nöjd med var jag står idag.
Och idrotten? Det låter som den har varit betydelsefull hela vägen.
Ja, verkligen. Utan den hade jag nog inte varit den Nathalie idag. Den räddade ju mig faktiskt. Att jag kunde, när jag var mobbad så kunde jag ge mig ut i skogen ut och springa med min pappa. Att jag kunde komma på träningen där jag kände tröst. Där blev jag sedd. Där kunde jag vara den Nathalie som jag ville vara. Så att framförallt att man har fått vara med på alla de här stora mästerskapen och man träffar andra synskadade och man, på ett Paralympics man träffar alla olika sorters funktionshinder och vi alla kämpar för samma sak. Jag tycker det är så fantastiskt och Paralympicsidrotten måste ju bara bli större, för det är så fantastiskt att få se alla kämpa. Det är verkliga kämpar som är där. Så att idrotten betyder väldigt, väldigt mycket. Mm. Absolut.
EM i Berlin har du sagt. Det blir ditt sista mästerskap, fastän det är Paralympics i Tokyo om 2 år, 2020. Varför då?
Nej, men jag känner dels att jag har haft mycket problem med min rygg under de senaste åren när jag började. Jag har tyvärr lyft fel många gånger och det har gjort att jag har fått ett diskbråck.
Vikter då alltså?
Ja, precis. Och sen har man tränat för hårt, mer än vad man borde egentligen. Jag var ju uppe 28 timmar i veckan. Ibland lyssnade jag ju inte riktigt på min kropp.
28 timmars träning?
Ja.
Det är mycket.
Det är väldigt mycket och det är för mycket kanske för en 16-17-åring att ta. Så jag tror mycket av det är orsak till att jag har fått en del krämpor. Så jag har ju haft problem med ryggen, det är ju det som har ställt till lite för mig. Och jag känner väl att ska jag göra mitt sista så vill jag verkligen vara i den bästa formen någonsin. Och jag känner verkligen att jag är det nu. För mig har inte det någon betydelse att men jag kommer på ett Paralympics igen. Det är klart att det är jättehäftigt, absolut. Men det är ju mycket tung träning. Du ska iväg, det är nästan till träning varje dag. Och jag är så nöjd med de tiderna jag har gjort nu. Att jag har fått stå på en stor arena igen i London förra året. Jag dominerade i Dubai och nu får jag åka till EM. Det är jag så otroligt tacksam över att jag har tagit mig hela vägen hit. Så att det räcker faktiskt långt för mig. Och sen vill jag ju sikta på familj längre fram. Och jag vill ju kunna vara aktiv med min familj. Att kunna springa och fortsätta springa för att må bra helt enkelt. Att motionera och ut och föreläsa och sådär. Vara en god förebild helt enkelt. Så det känns skönt och det ska bli jätteroligt att få vara i Berlin. Jag ska verkligen njuta nu varje sekund.
Så, nu har vi gått inte speciellt långt från ert hem på Idrottsvägen som det passande nog heter. Och var är vi nu? Kan du få berätta?
Just nu befinner vi oss på konstgräset i Osby. Här är ju väldigt skönt att springa barfotar för att det är skonsamt mot benen och fötter och allt möjligt, inte bara springa på hårt underlag. Så här brukar jag vara när jag ska jogga av mig eller när jag ska köra lite gräslopp, stegringar och lite så.
Ja, det känns ganska mycket som gräs.
Okej, så du blir fin av fötterna sen efter.
Ja.
Alldeles svart. Där får jag strumpor på mig när jag ska springa.
Smart. Ja. Men jag står här barfota. Ja, men varsågod. Gör din grej.
Ja, tack.
Och där sprang Nathalie Nilsson iväg mot nya mål. Under EM i Berlin så har hon valt att behålla namnet, men annars är det alltså det nya efternamnet sedan några veckor, Andreasson. Hon var månadens ansikte i augusti och reporter var Mats Sundling.
Som med det här inslaget från augusti 2018 alltså vann Guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage.